CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det första konstaterade fallet av det nya coronaviruset har upptäckts i Sverige.
Välkomna hit.
Danmark förbereder sig för drastiska åtgärder, skolor och samlingslokaler stängs.
Och i Italien så ökar smittan fortfarande.
Vi ska vidare till Storbritannien nu. Där uppmanas alla som har lätt feber och hosta att från och med imorgon sätta sig i karantän hemma under 7 dagar.
Allt fler smittas. Allt fler intensivvårdsplatser används för att vårda svårt covid-sjuka patienter. Allt fler dör.
Hela strategin från den svenska folkhälsomyndigheten bygger på ett livsfarligt koncept.
Det här blir väldigt problematiskt när man har strategier när man försöker stoppa all smitta.
Pandemiberedskapen var undermålig. Smittspårning och testning tog alldeles för lång tid att bygga upp och utgjorde närmast ett haveri.
Ja, det har gått precis 2 år sedan det nya coronaviruset blev ett begrepp på allas läppar. Nu tycks pandemin ligga bakom oss och det börjar bli dags att göra bokslut. Ett sånt presenterade den statliga coronakommissionen för någon timme sedan och kritiken blev hård, såväl mot regeringen som mot de ansvariga myndigheterna. Men nu när världen i och med Rysslands angrepp på Ukraina än en gång befinner sig i en allvarlig kris kan det vara värt att ställa sig frågan, hur fungerade Sverige i pandemikrisen? Och vilka eventuella systemfel riskerar att drabba oss vid framtida kriser? 2 författare som sammanfattat den världsberömda svenska coronahanteringen i varsin bok medverkar i den här specialupplagan av fredagsintervjun. Jörgen Wittfeldt heter jag. Varmt välkomna att lyssna. Och tillsammans med mig finns alltså 2 personer som verkligen har djupdykt i vad som hände när pandemin kom till Sverige. Lena Einhorn, utbildad virolog, visserligen med en lång tid då du ägnar åt annat, men likväl utbildad. Du är också journalist, filmare och författare till boken Bland hobby, epidemiologer och expertmyndigheter. Varmt välkommen.
Tack.
Och Johan Anderberg, journalist, författare till Flocken. Välkommen.
Tack.
En sån här vecka måste vi väl ändå kanske börja med att säga någonting om det som pågår i Europa just nu. Ett stort krig alldeles nära oss. Vad tänker ni om det?
Jag har ju inte... Alltså det här är faktiskt nästan så här skön distraktion. För jag har inte kunnat jobba under hela... Jag har suttit och tittat på den där burken i ett dygn i princip.
Du har följt det via tv. Och vad fyller det dig med för känslor då?
Nej, men alltså jag har ju... Det är ju egentligen det jag har oroat mig för när det gäller Putin i många, många, många år. Så att det är ju, man är inte jätteförvånad, men när det ändå händer så är det ju dramatiskt. Jag bara tänker så här, han har ju inte ett stort parti bakom sig. Han har sitt enade Ryssland. Men han
det är jättestort.
Det är inte kommunistpartiet, det är inte nazistpartiet. Det är ju bara han liksom, och hans underhuggare. Så att om det på något sätt kan... Men jag vet inte.
Nej, vad säger Johan? Är du mycket i det eller har du lyckats att hålla dig borta?
Nej, men jag känner väl som Lena att det var nästan lite skönt att lyssna på presskonferensen för att det kändes som någonting förflytet nästan. Även om det inte är det, men det är tragiskt.
Och hur väl trimmat tror du att Sverige är för att möta ännu en kris? För det är ju i viss mån redan en kris också för Sverige, även om den är kanske lite mer abstrakt. Hotet är abstrakt.
Alltså, jag vet inte riktigt, för... Sådana där grejer är ju verkligen inte min expertis, men det man kan säga är väl att det är en helt annan typ av kris och att man kan inte nödvändigtvis kan dra slutsatsen att bara för att någonting hände i Sverige under pandemin så måste det hända på samma sätt under en militärkris.
Vad säger du, Lena? Du som ändå i din bok går hårt åt den svenska liksom, krisberedskapen i alla fall när det gäller pandemin. Tror du att vi är rustade för en sån här kris? Vad den nu kan innebära för oss?
Alltså, det finns ju olika aspekter när det gäller kris och krishantering. Men det är en av de sakerna som verkligen har skrämt mig när det gäller pandemihanteringen. Och jag vill betona att det utan övriga jämförelser till vad som händer nu med Ryssland och Ukraina så är det att något som jag inte trodde var möjligt i Sverige inträffade, nämligen att under en kris så fick ett fåtal personer, och i princip kan man säga nästan en person, ett så stort inflytande att nästan alla så kallade checks and balances, alla instanser som skulle kontrollera, inrättade sig i ledet. Även när det som kom från denna instans var helt galet, som till exempel att munskydd är farliga. Jag menar, det här, alltså även de mest vansinniga idéer, så, eller att man inte smittar in en symptom som de höll fast vid väldigt, väldigt länge. Även sådana här vansinniga idéer fick fortgå utan att någon grep in i ett välutbildat samhälle med hög utbildning och ett välkonstruerat samhälle. Och det skrämde mig.
Vad säger du, Johan? Du är ju skrämd av också andra saker.
Ja.
Risken för att man kastar ut barnet med badvattnet och inte står upp för ett fritt samhälle till exempel.
Jag menar det när du nämner checks and balances. Jag skulle nu vilja påstå att det var checks and balances som inte fungerade i väldigt många andra demokratier. Att man införde någon form av undantagstillstånd för någonting som man kanske inte skulle hanterat genom undantagstillstånd. Och jag tänkte på det nu när kommissionen kom, att man inleder med att Sverige ändå klarar sig relativt väl. Det borde ändå stämma till eftertanke för väldigt många andra beslutsfattare runt om i världen.
Alldeles nyss avslutades coronakommissionens presskonferens efter att de har lämnat sin slutrapport idag. Hur ser era reflektioner ut, om vi börjar med dig, Johan?
Jag tror att det var en svår uppgift för kommissionen, för den tillsattes ju väldigt tidigt utifrån en premiss som inte riktigt gäller längre. Och den premissen är ju att Sverige hade klarat sig väldigt illa innan pandemin. Så det är på något sätt som att, alltså det påminner lite om någonting man är med om som journalist ofta, att man tvingas skriva en artikel halvt i förväg och sen så blir det inte händelseförloppet allt som man har tänkt sig.
Och vad gör man då?
Alltså det ärliga är väl egentligen att riva upp allting. Men jag vet att det inte går, och jag själv, när Trump vann valet så hade jag en hel artikel om varför Hillary hade vunnit. Och då var det ju bara liksom att skriva den sämsta artikeln man någonsin har skrivit.
Ja. Uppfattar du att kommissionen lider av det lite? Att de liksom har tonat ner sina slutsatser här i slutrapporten jämfört med hur det lät tidigare?
De har ju verkligen tonat ner dem. Jag skulle nu säga att det känns nästan 50-50. Jag vet inte om du håller med om det.
Alltså det som jag reagerade på, det är att de började med, första meningen var typ att Sverige har haft låg överdödlighet och klarat sig bra. Och det vill jag verkligen invända mot, att Sverige har klarat sig bra. Det finns ju en önskan hela tiden om att liksom ställa Sverige i bättre dagar. Typ genom att jämföra med Portugal och Bulgarien istället för med våra grannländer som vi alltid annars jämförs med, vare sig det gäller PISA eller ekonomi eller sjukvård. Eller vad, så jämförs vi ju alltid med våra grannländer som vi ju är väldigt lika, och dessutom drabbades vi ju samtidigt av pandemin. Det är en sak. Sen har man också börjat tillgripa alternativa mått. Man liksom börjar prata, istället för att prata om död i covid-19, så börjar man prata om överdödlighet, vilket ju är ett så kallat surrogatmått.
På vilket sätt är det konstigt att tala om överdödlighet? För det tänker jag som lekman då, om jag bara får ställa frågan, att det är väl det viktiga, så att säga, hur många fler dör än ett vanligt år?
Nej, men alltså, det är ett så kallat surrogatmått. Jag ska säga vad som är bra med det måttet, det är att det är bra att tillgripa när man inte kan diagnostisera, som i Bergamo i början av pandemin. Då kunde man tillgripa det. Man hann inte testa om människor dog som flugor. Men alltså, överdödlighet när man kan ställa diagnos är ett slaskmått. Och bara för att ta ett exempel. Alltså dödligheten varierar ju med ungefär upp till 5%, bara naturligt från år till år. Det året då Estonia förliste, så hade vi den lägsta dödligheten på 10 år. Alltså det syntes inte, dog inte då de i Estonia. Och dessutom så finns det andra aspekter som kickar in när man har en pandemi. Det vill säga folk går inte ut och bryter lårbenshalsen. De influensasiffrorna är lägre. Det finns massor med saker som kickar in.
Men borde inte det ha varit lika i alla länder?
Nej, vad menar du det här med...
Jag tänker att det är med lårbenshals.
Nej, men det finns alltså en naturlig variation. Jag säger inte att, jag säger inte att det är ett falskt mått, utan det är ett slaskmått när man inte har andra metoder. Och till exempel om man nu ska jämföra oss med Norden. Nu hade vi ju högre överdödlighet än de nordiska länderna också.
Ja, idag kom det ju siffror från SCB.
Ja, det är över hela. Alltså, man kan ju säga så här att de stora skillnaderna mellan Sverige och de andra nordiska länderna, det var första året. Sen har det jämnats ut. Det är inte så att de har kommit ikapp oss, men så att dödlighetssiffrorna inte längre är så dramatiskt annorlunda.
Ja, och det jag tänker på, det var väl ändå en grundläggande tes som Folkhälsomyndigheten hade, att de här skillnaderna förr eller senare skulle jämnas ut.
De har inte jämnats ut. Alltså, du har fortfarande, trots att vi så att säga har likvärdiga ökningar sedan ungefär ett år tillbaka, så har Sverige 6 gånger så många döda i covid-19 som Norge. 4 gånger så många döda som Finland och 2,5 gånger så döda som Danmark. Och vi har fortfarande det där flertalet som vi hade första året, och vi hade 10-15 gånger så många döda. Det har inte ätits upp av dem. Utan det
vill Johan svara lite längre på detta då?
Ja. Nej, men alltså, jag håller inte med om det här med överdödlighet, men bara for argument's sake, om vi köper dina siffror, betyder det att Danmark är ett misslyckande också? För eftersom de har så extremt mycket högre dödstal än vad Norge har.
Nej, men alltså Danmark, man måste titta nu. Vad är skillnaderna mellan de nordiska länderna? Och då finns det en tydlig skillnad. Och det är att Danmark har 5,5 gånger så stor befolkningstäthet som Sverige. Medan Norge och Finland har något lägre än Sverige. Sverige har 25 och de har typ 18 och 15. Så att det gör ju att Danmark... Och sen är Danmark närmare kontinenten också. Men alltså Danmark har ju, det ska man inte glömma, Danmark har den högsta testningskapaciteten i hela världen. Så de har ju diagnostiserat fler.
Men det jag menar är att alltså, när du förklarar Danmarks misslyckande, då låter det precis som de som försvarar den svenska strategins misslyckande. Ja, nu håller inte jag med om att det är ett misslyckande, men du hör ju lite hur det låter. Så är det inte ganska rimligt att man ser det i sin helhet över en längre tidsperiod? Man tittar på lite olika mått och också jämför vad de här nedstängningarna har lett till för negativa konsekvenser.
Men alltså, så här, just i dagsläget så är det initiala måttet, det vill säga död inom 30 dagar efter covid-19, har vissa brister eftersom det är så hög smittspridning. Men sen får du alltså Socialstyrelsens dödssiffror, då är det diagnostiserat, alltså då är det klart, vad dödsattest så att säga. Och då har du dog i covid-19. Det är liksom hardcore siffror. Allt annat är ju som så att säga, det är så, alltså att ta till dödsfalls eller vad heter det, överdödlighet i det läget, det är alltså att avleda bilden.
Alltså, jag håller inte med om det. I min bok finns det ett ganska långt stycke om eller kapitel om varför man har använt det här måttet så länge. Men om vi köper ditt sätt att räkna då.
Mitt sätt att räkna är ju död i covid-19.
Okej, men vi köper det allra bästa sättet enligt dig att räkna. Och det är antal döda i covid-19.
Socialstyrelsen med efter dödsattest, så att säga.
Mm. Och har då Sverige lägre dödstal enligt dig än England, än Italien, än Frankrike, än Spanien?
Men... Lyssna här ett tag.
Kan du inte bara svara på frågan?
Jag har inte koll. De kan ha förmodligen samma som Storbritannien. Storbritannien hade ju en otrolig krisartad början på den här pandemin.
Jo, men jag bara undrar. Alltså, enligt ditt sätt att räkna.
Ja, men jag säger att Sverige, om du jämför med resten av Europa, så ser inte Sverige så illa ut. Men Sverige har alltså ett glest befolkat land, långt upp i Norden, med högt... Och det är en sak till som...
Vänta, låt Johan bara ställa frågan.
Jag vill bara svara en sak till om Sverige, därför att det är otroligt viktigt att veta. Sverige hade under större delen av maj månad de högsta dödstalen 2020, de högsta dödstalen i världen. Och vi låg enda där bland de 5-10 högsta dödstalen i världen fram till när? Fram till midsommar. Då sprids hela svenska folket ut i sina röda stugor med vita knutar och plötsligt så störtdyker smittspridningen. Och så är det ju varje sommar. Du har inte den bilden i Storbritannien, du har inte den bilden i Frankrike eller i Belgien heller.
Då får Johan driva hem sin poäng här nu då.
Ja, jag har nästan hunnit glömma den.
Du ville jämföra med Storbritannien och jag svarade.
Och har de drabbats värre än vad vi har?
Jag vet inte vad Storbritannien ligger på, men de ligger väl något högre än vad vi
är. Ja, extremt mycket högre skulle jag...
Ja, jag har inte siffrorna.
Men därmed är det inte sagt, tycker jag, att de har drabbats sämre. För jag tror att alla de här måtten är ganska dåliga. Och speciellt om man jämför med alla andra kostnader som de här nedstängningarna har inneburit. Jag tycker att man också borde se på vilka hälsoförluster de har medfört. Även i Sverige. Vi har ju inte alls blivit förskonade i Sverige från att till exempel gymnasieskolan hade stängt alldeles för länge och simhallar har varit stängda. Sådär. Men vi har ju ändå förskonats mer. Vi har ju ändå förskonats i förhållande till resten av Europa.
Innan vi lämnar liksom kommissionens rapport så tänkte jag att vi skulle lyssna lite kort på en sak som Mats Melin, det vill säga kommissionens ordförande, sa idag.
Vi menar att åtgärderna blev få och sena, bland annat eftersom kunskap eller evidens och beprövad erfarenhet var ett mantra som upprepades och i någon mån fortfarande upprepas av såväl Folkhälsomyndigheten som av regeringen. Det vill säga motsatsen till vad vi betecknar, och som Torsten redan antydde, en försiktighetsprincip.
Vad Mats Melin säger här är alltså att Folkhälsomyndigheten och även regeringen hänvisade ju väldigt mycket till att vi vet faktiskt inte. Vi har inte vetenskapen och då kan vi inte rusa iväg och vidta olika åtgärder. Här misstänker jag att ni har lite olika uppfattning. Om jag börjar med dig, Johan. Var det ändå en klok hållning i någon mening att inte rusa iväg när man inte vet?
Alltså jag tror det, för i fortsättningen av det här citatet så jämför han ju med hur man arbetar inom brandkåren och vården, att man skickar ut alla brandbilar på ett stort larm.
Och sen skickar man hem några av dem om de inte behövdes.
Men problemet med den liknelsen är ju att det finns ju en väldigt liten kostnad med att skicka ut en extra brandbil.
Om det inte brinner någon annanstans förstås.
Precis, och det är ytterligare ett lager, men jag tycker vi väntar med det. Men när man då liksom stänger skolor, då har det ju en extremt stor kostnad på andra sidan. Och kostnaden är då ett liksom uttryck, eftersom det handlar inte om pengar utan det handlar ju om liksom lidande, mänskligt lidande. Och till och med liksom när man stänger restauranger, när man stänger, alltså det är ju människors försörjningstillfällen, en livsverk som man bara stänger ner och förstör helt utan evidens. Och så jag blir lite mörkare när jag hör det här att man ska rysa iväg utan evidens. För som beslutsfattare, som politiker, har man ju också ett ansvar gentemot medborgare att bara utsätta dem för restriktioner när man vet att det är verkligen påkallat.
Men när evidensen inte finns och det är bråttom, så uppfattade nog många situationen då, då måste man väl tillämpa, eller det är ju det kommissionen säger, tillämpa en försiktighetsprincip som de tolkar som lite tvärtom mot vad många kanske associerar till. Mm. Säga, handla, agera för säkerhets skull.
Ja, men alltså, jag tror att det begicks vissa misstag där i början, och det skriver jag ju i min bok också, att alltså framförallt när Tom Britton mejlade till Anders Tegnell i början och föreslår en massa åtgärder. Alla de åtgärderna har ju egentligen noll kostnad. Och det förstår jag inte riktigt varför man inte...
Kan du påminna dig, det var matematiken Tom Britton,
ja,
som vad föreslog han?
Han föreslog som att man skulle uppmana folk att cykla och ta bilen till jobbet ett tag och liksom inte ha fest i onödan. Liksom, några sådana grejer. Och det är möjligt att man hade vunnit väldigt mycket på det. Men det som också är lite oärligt med kommissionens rapport är att de listar alla de här grejerna och liksom hävdar att det här är försiktighet, det här är försiktighet, det här är försiktighet. Men det var rätt att inte stänga skolor och förskolor. Så det blir som en slags à la carte-meny i efterhand.
Ja, de sitter ju med facit på hand. Ja, Lena, vad tänker du om det här som kommissionen säger?
Alltså, om jag bara får säga vad som kostar och inte kostar först, så jag menar, det är absolut... mest remarkabla är ju att man inte har rekommenderat munskydd, för det kostar ingenting. Det är lite jobbigt och kan bli lite immigt på glasögonen. Och
det har jag upplevt.
Ja. Och ett bra munskydd kostar om man ska köpa det själv 15 spänn och kan användas i minst 8 timmar, alltså över lång tid. Skulle det delats ut brett så hade de ju fått ner priset till betydligt lägre än så. Ett vanligt kirurgmunskydd kostar ungefär 3 spänn. Jag menar, kostar ingenting, begränsar ingenting utom möjligen när man sitter på en restaurang.
Jag tolkar dig som att du tycker att det är ett bra exempel på en sak man hade kunnat införa.
Absolut.
För säkerhets skull, även om man inte var 100% säker på hur mycket det
gäller. Men tycker du att barn i skolan ska ha munskydd?
Ja, över en viss ålder. Alltså, absolut. Absolut.
För då har du ju en kostnad. Då,
ja, men vad menar du med en kostnad?
Ja, men då hindrar man ju de här barnens utveckling. När de,
ja,
inte kan se,
sluta,
sina...
Ja, men det här är ju allt, det är klart, vi befinner oss ju i en pandemi där över 17 000 människor har dött. Och ska vi jämföra med våra grannländer, vilket faktiskt är det mest relevanta jämförelsen, så är ungefär, ja, minst 10 000 helt i onödan. Jag menar, det är klart man måste värdera olika kvaliteter i samhället. Men, och det, alla de här är inte 90 plus. Jag menar, över 10% har varit under 70 års ålder. Det har dött en fruktansvärd massa människor i onödan i Sverige. Alltså,
som du menar hade haft ganska många år kanske kvar att leva.
Absolut. Mm. Och jag menar, det blir ju plötsligt så cyniskt att jag menar, det är klart, alla kriser har en kostnad. Och det är klart, det kostar lite att ha ett munskydd över ansiktet och inte ses. Men på rasten kan de ta av det.
Nej, men ja, så är det inte i många länder. Alltså i New York får skolbarn fortfarande äta sin skollunch utomhus med munskydd. Tycker du att det är en rimlig...
Nej, jag tycker inte de ska ha munskydd utomhus. Nej, det tycker jag inte. Jag säger inte att... Jag menar, det handlar ju om inomhusmiljöer där man sitter trångt eller mycket människor. Finns ingen som helst anledning varför man till denna dag, alltså det här är enda landet i världen där man inte ser folk med munskydd.
Tycker du, Johan, för det här är ju också, jag tolkar ju dig som en frihetsälskare så att säga, det är någonting som ändå genomsyrar boken, att du i alla fall värderar den aspekten högre än vissa andra i debatten. Och då är ju...
Ja, alla gjorde ju det fram tills för 2 år sedan.
Men då tar vi munskydden som ett exempel. Mm. Den frihetsinskränkningen som det ändå är, det kan jag själv vittna om, tycker jag. Tycker du att, som med facit i hand nu då, att det var värt att skippa det i Sverige? För att visst, det hade kanske räddat några, men...
Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, jag tror också att väldigt många människor är tacksamma för att man inte införde det här. För alla kan ju på något sätt läsa statistik själva och se att de länder som har tvingat på sina medborgare munskydd, de har ju inte bättre resultat än vad Sverige har. Och,
det där är inte sant.
Och Frankrike, Spanien, Italien och så vidare.
Det där är inte sant. Om du tittar, alltså de enda... Jag kan svara sen. Låt,
du för du har ju kört freestyle rätt mycket utan att jag har avbytit det.
Nej, så, jag ber om ursäkt.
Det är lugnt. Ja, men som sagt, man kan se det. Om man ska jämföra med de nordiska länderna. Alltså, jag har ju inte varit utomlands förutom i Danmark och på Island. Och där, inte ens där har man haft särskilt mycket munskydd.
Inte ens i Danmark?
Alltså inte när jag var där, då var det ju i stort sett, alltså det var ju rekommendation i kollektivtrafiken, men ingen hade det. Mm. Och liksom, ja, men på Tivoli, liksom ingen hade det då. Alltså, det har säkert varierat jättemycket.
Ja, när jag var där för en månad sedan så hade alla det.
Hade alla det?
Trots att liksom, jag tyckte att nu är pandemin typ över. Det var ju där när de
Men hur kändes det då liksom? Kändes det överdrivet eller kändes det...
Ja, då var det ju jag som kände mig som den konstiga, som inte hade något med mig, något munskydd. Medan här, om man till äventyrs skulle sätta på sig det, vilket jag har gjort vid ett fåtal tillfällen, då känner man sig ju som en idiot. Mm. Du beskriver ju det i boken, hur du inte kan förmå dig att sätta på dig det där förrän du ser några förvånade turister som kommer upp på Slussens tunnelbanestation och ser som alla har munskydd. Så det är en slags social fråga.
Mycket, det är en social press, det är en normativ process alltså.
Jag tänkte vi skulle gå in nu.
Men jag vill bara svara på det här.
Svara på det, sen går vi in
på böckerna.
Det
här är ju typiskt en av de här, ursäkta, slaskargumenten. Liksom. Jag tittar på Frankrike och... Alltså det finns ju tydliga, det finns ju dels prospektiva studier. I det här fallet är de ju lite svaga tyvärr, därför att de omfattar bara begränsade... Men om man tittar på de stora retrospektiva studierna, det vill säga där man har städer som har infört munskyddstvång vid olika
i Bangladesh,
tillfällen.
Menar du?
Jena,
nej, Bangladesh,
i Tyskland brukar man nämna.
Jena. Bangladesh är en prospektiv studie. Men tyvärr är, alltså normalt sett så är prospektiva studier the golden standard. Därför att då ger du munskydd till dem och inte till dem. Och så kan du se vad som händer. Problemet är bara att de smittar dem. de utan munskydd smittar de med munskydd. Och så att det är inte det. Däremot så finns det alltså retrospektiva studier, massor, hundratals vid det här laget, där hela populationen har tvång på munskydd. Alla bär det i, så att säga, offentliga miljöer, och andra städer inte har. Det är dramatiska skillnader.
Jag håller inte med om det, men en grej som är rätt intressant med munskydd är också att alltså, det är nästan det motsatta i till exempel i USA, där det blev någon form av politisk korrekthet kring munskydd. Att en viss typ av människor hade så här munskydd på Twitter, i sina profiler och på Facebook. Och så här.
Joe Biden.
Ja, och han hade till och med munskydd när han hade Zoom-samtal. Liksom. Och jag tror liksom att det är rätt farligt. Och det ser man ju också när alla de här politikerna fotograferas utan munskydd. Och det var ett väldigt uppmärksammat foto när Stacey Abrams, en av de mäktigaste demokratiska politikerna, satt framför en hel skolklass där alla skolbarnen hade munskydd. Och hon hade inte munskydd.
Nej, precis.
Och det var en uppmärksammad Met-gala där liksom hela den amerikanska kändiseliten var, och alla kärnorna hade munskydd. Det var liksom som en scen ur Handmaid's Tale.
Men du, får jag bara fråga en sak som jag tog upp din bok förut. Jag förstår inte. Jag menar, du har ju verkligen fört i bevis nästan att de hade en flock.
Ja, vi kan snacka om det.
Nu ska vi prata om det. Ja. För då ska jag göra en liten mellanpånons. Vi ska alltså gå lite djupare in i då vad ni har skrivit om i era respektive böcker. Och jag börjar med dig, Johan. Du skriver ju då i din bok, du får ett resonemang egentligen i slutet om tre viktiga antaganden som Folkhälsomyndighetens experter gjorde i början av pandemin, och det är följande tre. Dödligheten för corona är mycket lägre än vad resten av världen tror och befarar. Troligen kommer det bli under 1%. Det var ett antagande. Hårda lockdowns kan göra mer skada än nytta, och slutet på epidemin kommer att komma genom flockimmunitet. Det var de tre. Och du konkluderar ju att de hade ändå rätt i det mesta.
Ja, alltså utom det här, ett stort misstag de gjorde var ju att de felbedömde hur snabbt det skulle ta att få fram ett vaccin.
Just det. För då hade man inte fått fram ett vaccin på ett år, så hade kanske, menar du, det här med flockimmunitet blivit till sist den enda vägen. Vi fick ju det här omikron som väl...
Ja, det hade väl blivit det som hade tagits ut på det då.
Okej. Och Lena, det där har du väldigt svårt att förstå, hur Johan kan föra ett resonemang.
Nej, men det håller jag med om, att det anledningen till att de valde det var för att de trodde att vaccinen skulle ta flera år. Jo. Men vad jag inte förstår är att du först leder bevis, för det fick ju till resultat att Sverige fick så otroligt många fler döda än grannländerna, och sen säger att det är bra.
Ja, alltså jag tolkar ju inte statistiken alls som du, och alltså egentligen är det ingen idé att vi diskuterar det här, för den här statistiken finns ju att tillgå för alla som tittar och lyssnar.
Och siffrorna existerar ju, ja. Men det som är problemet är tolkningen av dem. Och Lena, du har väl möjligen ett litet logiskt problem i att å ena sidan göra en stort nummer av Sveriges höga dödssiffror jämfört med grannländerna, medan samtidigt hitta skäl i Storbritannien, Frankrike, Italien.
Storbritannien har en befolkningsdödlighet på 280 per kvadratkilometer. Sverige har 25. Sverige har långa somrar då vi får ner, alltså, och dessutom folk sprids ut över väldigt stora områden, och vi har ju sett det på smittspridningen. Vi låg alltså högst i världen under maj månad. I världen!
2020.
Och sen störtdyker det då efter midsommar, och det räddade ju oss då ända fram, och dessutom kommer vi ju inte igång med andra vågen förrän framåt oktober, därför att vi har den här enorma dippen under somrarna. Det har inte de här tättbefolkade länderna på det sättet.
Men hur förklarar du då att 43 amerikanska delstater av 50 också har högre dödstal än vad Sverige har, varav många har extremt få invånare? Invånare per kvadratmeter.
Ja, men alltså USA har ju väldigt stora problem där du har jättemånga delstater som är direkt mot alla smittskyddsåtgärder, och det spelar ingen roll vad de har infört för smittskyddsåtgärder.
Fast många av dem har haft mycket hårdare smittskydd. Det är egentligen bara Florida och Texas i USA som har haft lägre åtgärder. Inte ens de skulle jag säga över hela. Så egentligen har alla amerikanska delstater haft...
Men alltså det enda jag vill säga med det här är att det finns ingen anledning att gå bort ifrån våra normala jämförelseobjekt. Jag väljer inte dem haphazardly. Jag säger inte att jag väljer det landet, så väljer det. Jag väljer de länder som vi alltid i alla andra sammanhang jämförs med.
Men jag låter dig välja vilket tal du vill och ändå så hittar du något nytt sätt att förklara bort andra.
Nej, men jag har inte koll på, när du kommer fram med delstaterna så har inte jag koll på exakt vilka delstater det är och exakt vilka restriktioner de inför.
Men om jag får försöka tolka Johan då, så du får säga ifrån om jag har fel, men att det kan finnas många andra aspekter att väga in än till exempel befolkningstäthet, att det här är otroligt svårt att jämföra länder, även Sverige och Finland till exempel. Vad säger du om ett sånt påstående?
Nej, men alltså grejen är att det är, man kan säga så här, Sverige valde en helt annan väg än våra nordiska grannländer. Vi valde en helt annan väg än resten av världen, ärligt talat. Vi fick ett helt annat utfall än våra grannländer. Hade vi valt samma väg som våra grannländer, som vi i övrigt alltid jämförs med, och vi fick ett helt annat utfall, ja, då hade vi börjat kunna spekulera vad som var. Men vi valde en helt annan väg och vi fick ett helt annat utfall.
Fast du sa ju i din första mening, sa du att Sverige valde en helt annan väg än resten av världen.
Det gjorde vi delvis.
Så ska vi jämföra med resten av världen?
Ja, men, alltså, det finns ju så många aspekter att titta på här.
Kan jag säga det om Norden?
Nej, men alltså Norden är våra normala jämförelseobjekt. Alltid i alla sammanhang, vad du än tittar på, så är Norden våra jämförelseobjekt.
Vilket land i Norden har högst arbetslöshet?
Det vet jag inte.
Vilket land har högst brottslighet?
Det är klart det finns skillnader. Det finns skillnader mellan
de nordiska länderna. Om det nu är ett sånt vanligt jämförelseobjekt, så borde du väl veta någonting, någon siffra om de här länderna.
Men du kastar tillbaka mot mig saker som är irrelevanta. Vad jag säger är att vi jämförs, om man ska jämföra Sverige med någonting i något sammanhang, så jämförs vi alltid med de nordiska länderna. Har du sett en enda PISA-undersökning där vi jämförs med Bulgarien? Men här plötsligt ska vi jämföra.
Man brukar ju faktiskt jämföras med hela OECD.
Jo, så är det. Men Johan, om jag får kasta in en joker här då. Taiwan. Mm. Brukar ofta hållas fram som ett fantastiskt exempel. Det ligger 40 mil cirka från Wuhan, själva epicentret för den här. Och de var ju otroligt på tårna, får man säga, med smittskydd och smittspridning och smittspårning och sådär. Mm. Och deras siffror när man tittar på dem är ju otroligt låga. Jag tror de har 850 döda eller något sånt på en befolkning på 23 miljoner. Antyder inte det ändå att man kan, om man verkligen vill, verkligen hålla nere dödstalen?
Jo, och det jag tror som var speciellt med Taiwan och även Korea var ju att de litade ju inte på Kina.
Nej, det borde vi inte ha gjort då.
Nej, och det var ju också ett misstag som Anders Tegnell gjorde faktiskt, att han litade på kinesiska försäkringar. Men det gjorde å andra sidan väldigt många smittskyddsmyndigheter från Storbritannien till USA. Och att just USA gjorde det också en gåta med tanke på all den liksom, underrättelse. Och det har ju skrivits väldigt mycket bra böcker om just de här tidiga månaderna i USA, när de också borde ha fattat att kineserna ljög dem rakt upp i ansiktet.
Mm. Men får jag säga, lita på Kina är väl ingen smittskyddsåtgärd? Jag menar, vad de gjorde i dessa länder, det är nummer ett, eftersom de hade haft SARS-epidemin en gång, de bar ju munskydd direkt.
Jo, men, de stängde ju gränserna mycket tidigare än alla andra.
Ja, det gjorde de, förvisso. De stängde gränserna, men
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
In i länderna avstannade ju av fyra skäl. Ett, alla bar munskydd. Två, hög testning. Tre, karantän om du var smittad. Fyra, smittspårning.
Extremt ambitiös smittspårning med hjälp av tekniska hjälpmedel.
Och de hade inga lockdowns.
Och det finns ju några andra där som Nya Zeeland. Men vi kan ju inte förvandla Sverige till en avlägsen ö.
Vadå?
Som Taiwan.
Ja, men Sydkorea är ju ingen avlägsen.
Det är nästan den här, eftersom Nordkorea ligger mellan dem och det andra.
Sverige är väl ganska är väl verkligen ganska långt ifrån kontinentens mitt. Så att jag menar, om du nu ska jämföra Sverige med något så är det väl kanske det.
Men om jag säger så här, för nu pratar vi om böckerna egentligen då, ja. Men det är ju lätt att halka in på de här diskussionerna, ja. Såklart. Vilken är din främsta invändning mot Johans bok då?
Nej, jag blev bara paff, och jag vet att jag började ju läsa recensioner med en gång. De blev ju lika paffa dem. Därför att jag tycker att du får ju ett jättestarkt resonemang som tyder på att
de verkligen... Vilken recensent har blivit paff, menar du?
Ja, men alla kommer ju till det här att sista kapitlet så fattar de ingenting.
Va? Nej, säg en person.
Ja, men nu är det flera månader sedan jag läste det, men jag såg de recensionerna jag läste.
Du kan väl lägga upp det på nätet.
Ja, jag läste faktiskt några recensioner igår eller i förrgår, och jag håller nog med lite att det var nog, i alla fall några som blev lite förvånade mot slutet, att oj, var är det här det landade i?
Så här var det. Boken är egentligen bara en beskrivning av hur den här strategin växer fram. Och sen gör de ju ett visst antal antaganden i de här mejlen som jag har läst. Och då är det ganska rimligt att utvärdera det. Och, alltså på ett sätt är det ju... Alltså det hade ju varit bättre om jag hade på något sätt lyckats leda bevis att de hade begått någon form av folkmord, som ni menar.
Som ni? Jag har aldrig talat om det, i alla fall.
Jag menar er organisation.
Ja.
Folkmord är ingen som har pratat om.
Ja, men läs Facebook-sidan. Men jag tycker att all de här antagandena de gjorde, de stämde. Alltså, resten av världen kom i kapp. De här lockdownsen fick en enorm påverkan på folks hälsa.
Jag har väl inte sett helt och hållet än, för det är väl långsiktiga processer, tänker jag, eller?
Ja, men man ser det ju redan i mental ohälsa i USA till exempel. Och, det har varit några väldigt... Alltså, de har följt en halv skolklass i Danmark som har gått upp 8 kilo i snitt i vikt och så vidare. Mm. Men det är väl ganska rimligt att tänka sig att om man inte låter barn motionera eller leka eller gå i skolan... att de kommer att må dåligt.
En fråga som jag undrar över, för det visade ju precis som du säger, var ett på ett sätt mildare virus som man trodde från början när det gäller dödlighet och så. Du har säkert sett filmen Contagion. Mm. Om du tänker ett sånt virus, hade du kommit fram till en helt annan slutsats, alltså om människor verkligen hade dött som fluga, att det hade varit som digerdöden? Liksom? Är det en annan fråga då, eller är det fortfarande...
Ja, men då är det ju en helt annan sak. Och det som inte, man kan göra tankeexperimentet och då tror jag faktiskt att det inte skulle behövas några restriktioner ändå. För folk, om det skulle vara ett virus med 2,5% dödlighet som i spanska sjukan till exempel, då hade ju folk fattat själv vad de skulle göra.
Lockdownen hade skött sig själv.
Ja, och det ser man ju också på datan i framförallt Storbritannien, att folk började ju isolera sig långt innan polisen började bötfälla medborgare för att vara utomhus.
Får jag bara säga en sak? Alltså problemet är att det här, eller hur man nu ser det här, är till skillnad från spanska sjukan, en sjukdom som inte drabbade unga i speciellt hög grad, men drabbade oerhört svårt äldre. Och det gjorde alltså att det fanns en glädje hos en stor del av befolkningen över den frihet som erbjöds. Men denna frihet gjorde att lojaliteten mot de som verkligen drabbades hårt och som hade jättehöga dödstal, nämligen de som bodde på Säbo och så vidare, de fick betala priset. Och det var ju inte så att med den här jättehöga dödligheten kontra den väldigt låga dödligheten i unga åldrar, så blev det ju en lojalitetsfråga där de unga var bara tacksamma för att slippa.
Ja, det stämmer. Alltså, det där är ju inte sant. Alltså, de som drabbats allra hårdast, det är de riktigt gamla och de unga vuxna i Sverige.
Men på de har drabbats på det sättet att de har fått sin skolgång förstörd.
Nej, men jag talade om dödstal nu. Och jag talar bara om dödstal i det här fallet. Alltså att genom att till skillnad från spanska...
Fast du sa att det fanns en glädje och tacksamhet.
Nej, vad jag säger är att...
Jag tycker det är lite kränkande mot den.
När det gällde spanska sjukan så var det så att det var väldigt mycket unga män som drabbades. Och det hade väl säkert med efter första världskriget att de var... I alla fall så var det unga i hög grad som drabbades av spanska sjukan. Det här är en sjukdom som har drabbat framför allt gamla. Och då betyder det att det blir en lojalitetsfråga, för att de unga smittar ju de gamla. Men de själva blir ju inte drabbade på det sättet.
Och hur har det här yttrat sig, menar du?
Nej, men alltså, det blir ju en samhällslojalitetsfråga, och där måste ju faktiskt staten gripa in och se till hela befolkningen och inte låta folk bara säga, åh vad skönt, jag slipper bära munskydd och jag blir i alla fall inte så sjuk så jag struntar i det.
Ja, det var rekommendationerna som man kunde strunta i, menar du? För att rekommendationerna fanns ju, men de var inte så skarpa att det hände något om man struntade i.
Nej, men det fanns ju väldigt, alltså lite. Allt det som skilde Sverige från omvärlden i början, och sen tillkommer sådana saker som munskydd förstås, det gjorde ju att det blev friare. Man fick sitta på restaurang längre, men det var inget problem. Jag menar, det var för de unga.
Menar du att unga vuxna har visat bristande lojalitet gentemot de äldre?
Men det gör människor. Det är statens ansvar att se till hela befolkningen, och det ansvaret tog inte staten.
Så du menar att 3 terminers missad gymnasieskola inte har haft någon effekt alls?
Ja, men alltså, du är expert på att backa tillbaka med andra argument. Vad jag säger är att det finns alltid en värdering av kostnader i död och i mental hälsa och i ekonomi och allt vad du vill, och de måste vägas mot varandra. Men jag menar, det är väldigt lätt när man lämnar till en befolkning att själva fatta sina beslut över hur de ska agera, så blir människor, vi är alla egoister. Vi ser alltid till vår egen risk i första hand, inte omgivningens risk i första hand. Så fungerar människan.
Jag tror att vi har olika samhällssyn, kan vi sluta oss till. Men jag tror också det är väldigt farligt det här att säga att staten ska värdera risken och införa restriktioner när man tycker att människor liksom inte tar sitt ansvar. För då blir det som i Tyskland, där man nu är inne på andra året av munskydd i skolan. Man tvingar alla barn att testa sig fast man vet, alltså sjukdomen är ju redan spridd. De som har blivit, alla har blivit erbjudna vaccin både 1, 2, 3 och 4 gånger. Och så står den tyska hälsoministern och citerar Friedrich Hegel i kammaren och säger att frihet är erkännande av nödvändigheten. Och det är liksom, då är vi inne på ett väldigt slutande plan som jag tycker är ganska obehagligt.
Jag tänkte försöka gå till din bok lite mer, för nu har vi liksom utgått från Johans bok lite grann. Då. Din har ett annat fokus. Du beskriver ju din egen växande frustration, kan man säga, och vilja att påverka regering och experter och ändra sig. På vilka punkter, eller vad var det som framförallt skapade den här frustrationen hos dig i början?
Nej, men alltså det var ju, ja, men som jag beskriver, jag gick ju från förvirring till förvåning, till häpnad, till vanmakt. Alltså från början så var det bara, aha, oj då, det här är från Kina och så vidare och så vidare. Och sen började det bli, men ska man inte förbereda sig? Och sen det som blev det första liksom, som verkligen slog knut, det var ju när jag läste den här Lancet-rapporten från 31 januari 2020, där de gjorde en prognos utifrån smittspridningen i Kina och sa verkligen att alla stora städer med kontakter till det kinesiska fastlandet måste förbereda sig för en pandemi. Och det fanns inga tecken i Sverige. Och då satt jag mig ner och skrev ett mejl till Anders Tegnell.
Och det fick du svar på i och för sig?
Jag fick svar på de första två. Och väldigt sådär, ja, vi får se. Svar det var det. Okay. Och sen slutade han svara. Och jag har fått frågan, ja, men vadå, förväntar du dig att en myndighetschef, eller han var inte myndighetschef, men i alla fall en tjänsteman på en myndighet ska svara? Nej, jag förväntar mig ingenting. Det hände ingenting och jag visste inte vad jag skulle göra, och jag ansåg inte att jag, eftersom det är decennier sedan jag höll på med virologi, att jag hade en plattform att gå ut i media.
Till sist liksom. Fick du i alla fall det, och i ett minnesvärt tv-ögonblick möter du Anders Tegnell i en debatt i Aktuellt. Du var med på distans med allt vad det innebär, medan Tegnell befann sig i studion med programledaren.
Det är överväldigande data på att det finns en stor andel presymptomatisk smitta. Det finns till och med i 12,6% av fallen. Så den som har blivit smittad hinner få symptom innan den som smittar har fått symptom. Det vill säga, den personen har gått igenom hela sin inkubationstid innan den som smittade den ens har uppvisat symptom.
Ja, jag vill bara höra med Anders Tegnell här. Vad säger du om det Lena Einhorn säger? Har ni undervärderat det här med asymptomatisk smitta?
Nej, det har vi inte. Och det viktiga är ju att vår hela strategi, så spelar inte det jättestor roll.
Han är inte så lätt, va, att möta i en diskussion. Inte ens om du vore på plats.
Jag ångrar verkligen att vi inte var i samma lokal. För det var... jag såg ju ingenting. Jag såg ju kameran. Och det var... Det hade
det hade varit bättre. Men, och dessutom så hade jag blivit påeldad innan att du får inte, folk som kände honom, att du får inte släppa taget, du får inte släppa taget.
Så jag var, och det gjorde du inte?
Nej, men jag var ju verkligen i gasen, kan man säga. Men alltså, om man lyssnar på vad han säger, så är det ju galenskaper. Alltså.
Vad är det du syftar på då?
Nej, men alltså, han är väldigt bra, Anders Holmberg, för han...
Programledaren.
Ja, programledaren. För han säger då, liksom, men vad säger du om att det smittar presymptomatiskt? Det är irrelevant, det är så få, det spelar ingen roll. Det är ju sjukt. Idag vet vi ju att minst hälften av smittan kommer presymptomatiskt. Och sen ställer Anders Holmberg nästa fråga, som också kom utifrån vad jag hade sagt om skyddsutrustning. Så säger han, ja, vad säger du? Borde de inte använda skyddsutrustning inom hemtjänsten och äldrevården med tanke på det här? Och då svarar Anders Tegnell, ja, nu ska man inte tro att nu tror jag det är väldigt farligt att tro att skyddsutrustning hjälper någonting.
Ja, jag minns, jag hörde ju debatten igen. Johan, jag vet inte, såg du den där debatten då?
Nej, inte då, men i efterhand såklart. Ja. Men det som är intressant här tycker jag är att Tegnell formulerar ju en stor del av den svenska strategin apropå just det här med asymptomatisk smitta, att man liksom ändå, att de här små detaljerna är inte lika viktiga när man ändå har som övergripande mål att få ner smittspridningen lite grann, inte så mycket som möjligt.
Låta smittan så att säga sprida sig till de som tål den långsamt, som man väl ändå var inne på.
Ja, precis. Och där är ju du och jag helt överens, tror jag, Lena, att det faktiskt var det som var strategin. Medan, och jag menar ju att det var ganska rimligt och du tycker att det är förkastligt. Men jag tycker att vi ändå kan... För det är så himla intressant nu att man liksom i vissa medier avslöjar vad den riktiga strategin var när den var så öppen. Alltså det sades ju liksom hela tiden. Och det var ganska intressant också, för på regeringens hemsida ändrade man ju den här formuleringen också.
Men de har väl förnekat det faktiskt liksom, när de har fått den direkta frågan.
Och det är så otroligt konstigt.
Varför tror du de gör det då?
Därför att det är oetiskt.
Jag tror inte de har superkoll exakt på vad orden betyder i alla sammanhang.
Nej, vi kanske överskattar det. Men det är väl obestridigt ändå, Johan Anderberg, att Folkhälsomyndigheten hade en helt annan uppfattning om en hel del saker och höll fast vid den uppfattningen trots att hela världen liksom läste faktaunderlaget annorlunda. Det gäller ju munskydden kanske, som vi har pratat om, presymptomatisk smitta och också poängen med att testa. Varför tog de så lång tid på sig att liksom ändra uppfattning? Man tolkar det ibland nästan som prestige. Gör du det?
Ja, lite prestige är det nu. Men när det gäller testning så tror jag faktiskt att de fortfarande tror att att det inte har så stor betydelse.
För att?
Ja, men om man ser på de här planerna som alla smittskyddsmyndigheter hade, så var det inte så här man skulle använda testning. Att testa liksom hundratusentals människor.
Utan det är i början av
det. I början, precis. Och Tegnell förklarar ju det några gånger i början och sen ändrar de sig. Och det här är Torbjörn Nilsson och Magnus Strömberg beskriver ganska bra i Expressen om hur det här testningsmålet uppkommer lite av en slump. Att Karin Tegmark Wisell, tror jag det är, så säger jag är inte helt säker, så ursäkt om det är fel, men lovar 100 000 tester i veckan eller någonting sånt här, och så började det spridas och att det liksom inte riktigt genomtänkt.
Men säg det till taiwaneserna att testerna inte spelar någon roll. Är det någonting som verkligen har hållit dig i check? Liksom, i check?
Nu är ju inte jag någon expert på det här, men det Tegnell och ett all menar är väl att Taiwan liksom aldrig lämnade den här första fasen. Att de aldrig hade så många fall att det hann bli meningslöst med testning.
Nej, men alltså test, det är ju därför att de testar, smittspårar, isolerar. Det är triaden där. Testa, smittspårar, isolera.
Men det man gjorde sen i USA och i flera andra länder var ju att man började testa för att folk skulle kunna gå tillbaka till jobbet efter lockdown. Så där passade ju testningen in på ett annat sätt i den strategin. Och det var ju också en idé som Paul Romer kom med, som blev ganska inflytelserik. Att man skulle...
Nej, men de ville ju testa... Nej, i början så ville ju... Det var ju Kristersson bland annat som ville testa antikroppar för att se om folk kunde gå tillbaka till jobbet. För hade de antikroppar?
Ja, men det är ju en annan sak. Ja. Men just det här att man testar för liksom påvisat virus i så stor skala. Det tror jag faktiskt att man inte... att många på Folkhälsomyndigheten fortfarande är kritiska till.
Men, det här är fredagsintervjun special, bokslut Corona med författarna Lena Einhorn och Johan Anderberg.
Hej, Ludde Hellberg här, undersökande journalist på Kvartal. Jag gör granskningar på många olika områden, exempelvis om skolan och om migrationen. Nyligen skrev jag om verkligheten bakom den prisade SVT-dokumentären Abolis resa och gjorde en större granskning av den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Om du har tips är du alltid välkommen att höra av dig till mig på ludde.hellberg@kvartal.se. Och om du tycker om den journalistik som vi på Kvartal gör, så är det bästa du kan göra att stödja oss på regelbunden basis som månadsgivare eller som licenstagare. Gå in på kvartal.se/gava och läs om hur du gör. Tack för att du läser och för att du lyssnar.
Tänkte vi skulle byta fokus här lite grann också för att det är en annan stor kris som pågår i världen och i Europa, och det handlar då om den allmänna förmågan kanske att hantera kriser. Mot den här bakgrunden som vi då har diskuterat nu, hur Sverige hanterade just pandemikrisen, kan vi reflektera lite över hur väl rustat Sverige är att hantera upp seglande kriser. Tänkte vi skulle lyssna på en bit till av Mats Melin, Coronakommissionens ordförande, när han utvecklar vad han menar med att tillämpa en försiktighetsprincip inför generellt.
Jag måste bara nämna något om vad vi menar med en försiktighetsprincip när det gäller krishantering. Det är inte ett helt träffande uttryck. Det kan låta som om man ska tassa försiktigt när man hanterar ett okänt hot. Det är egentligen precis tvärtom. Principen innebär att man inte ska vänta på full och bättre kunskap om det okända hotet, utan att man bör handla snabbt och kraftfullt och sen skala ner om det visar sig att man tog i för mycket.
Det här var alltså liknelsen med brandbilarna som vi var lite inne på tidigare. Men om vi då pratar om kriser i största allmänhet, Lena, har han en poäng i detta generellt, tycker du? Att sitta på händerna och tänka vi vet inte, vi har inte evidensen, vi får se vad som händer, är farligare än att...
Det finns ju en jämförelse som har gjorts just när det gäller en munskydd, och använda munskydd, för att det var många, eller framförallt då Sverige och en del andra, som sa att man måste vänta på evidensen på munskydd. Så man som drog parallell till vi måste bevisa att fallskärmar hjälper när man hoppar från ett flygplan, för att innan dess så alltså, det blir ju en absurd jämförelse. Men tanken är ju verkligen att i krislägen så måste man kunna think outside the box. Sen är ju, jag vet inte om du menar om Sverige, Sverige generellt. Eller?
När maskineriet så att säga går igång, vi står inför en kris.
Alltså Sverige är ju, det var ju faktiskt Georg Klein som sa det, Sverige är fredsskadat.
Och vad innebär det då? Att vi inte tror att något hemskt kan hända oss?
Vi har inte riktigt den där, alltså jag vet att till exempel i Israel, så ett flyglarm, det är inte så att man tar det med ro, men jag menar...
Ja, de är inte fredsskadade direkt.
De är inte fredsskadade, nej. Men jag menar, folk vet omedelbart vad de ska göra när flyglarmet går, och det kan gå helt utan förvarning. Och det skapas ändå en kapacitet för det oförutsedda som inte riktigt finns i Sverige.
Johan, om du tittar på och försöker tillämpa det som hände i den här krisen lite mer generellt, liksom, hur tycker du att det funkade? Delvis så blev det ju som det blev, att myndigheten till exempel fick ett väldigt tungt ansvar som kanske inte var självklart till exempel. Och en person eller några personer blev väldigt avgörande.
Ja, alltså det är inte säkert att det är bra i andra sammanhang. Och det är väldigt speciellt för Sverige hur det där fungerar. Så det kanske är det man ska utreda snarare än att liksom försöka göra en utredning samtidigt som pandemin pågår.
För det tycker du är lite konstigt?
Alltså jag vet inte. Det där måste ju utvärderas i förhållande till hur det fungerar i andra länder. Och om... Ärligt vet jag inte ens hur det fungerar om Sverige skulle drabbas av ett väpnat angrepp till exempel.
Nej, men jag menar, man får väl anta att det finns rutiner och procedurer på plats som kickar in vid ett visst tillfälle. Det hoppas man ju i alla fall. Men det kommer ju likväl att bli beroende på de personer som har de här funktionerna och hur de agerar och sådär.
Mm.
Var det rätt instanser som agerade i den här pandemikrisen vid rätt tidpunkt och hade rätt förhållande till varandra och sådär? Eller kan vi lära oss något generellt?
Jag tror i det här fallet så var det nog ganska bra när man ser på hur det har fungerat i andra länder att politiker har liksom tagit över och freestylat. Och nu när jag kollar på den här Palme-serien så är det nästan... Det är nästan komiskt att se hur att då tog regeringen över taktpinnen.
Du menar den här P3-dokumentär om Holmer-utredningen, ja, den Palme, just det.
Mm. Och där blev det katastrof just för att de kunniga poliserna inte fick sköta utredningen utan att det var politikerna som tog över.
Mm.
Tänker du på Hans Holmer då? Ja, de kunniga poliserna?
Ja. Så liksom, alltså, även om man måste ju på något sätt använda de människor som man har tillsatt.
Mm, och i det här fallet var det Johan Karlsson och Anders Tegnell då, till exempel.
Ja, precis. Och det skulle ju vara väldigt konstigt om regeringen tog över det här när de inte... Alltså, vi har ju inte ett system där vi har chefsläkare och vetenskapliga rådgivare.
Men många, Lena Einhorn, menar ju ändå att regeringen liksom lämnade över alldeles för mycket till expertmyndigheten.
Alltså, det är ju det jag sa alldeles i början här, att det är skrämmande att hur en enda röst, eller låt oss säga två röster, fick ett sånt inflytande att inga andra röster kom till tals och att alla dessa checks and balances, så att säga, upphörde att fungera.
Vad tycker du om debattklimatet?
För det första så finns det ju en grundregel, och det är att man ska inhämta information från olika håll i en sån här kris. Och redan från början så kan man säga att ockuperade Johan Karlsson, vad heter det här, krisberedskaps... Alltså, de hade ju möten hela tiden och inte möten med några andra. Det är det ena. Det andra är att när då de här andra experterna som gick ut i media och gjorde invändningar, och det var ju framförallt i början Björn Olsen, Fredrik Elg och Joakim Rocklöv, då blev de totalt desavouerade av framförallt Anders Tegnell. Alltså, vi talar om, i princip, och även Johan Karlsson, alltså kallade för forskare som egentligen inte vet vad de pratar om, som bara är ute efter forskningsanslag och spå i fiskmagar som är något så här. Alltså, det var så här totalt nedgörande. Och samma sak hände sen när KVA, alltså Kungliga Vetenskapsakademin, kom med sina rapporter som bland annat visade, och det blev också, de gjorde ner dem som om de var dumma i huvudet.
Johan, du har ju ändå studerat mycket mejlväxling kring Folkhälsomyndigheten bland annat. Mm. Vad berodde det där på? De var väl ändå lite väl snarstuckna, kan man kanske tycka.
Alltså det var ju ganska hård stämning, men jag vet inte riktigt om det är så, alltså det var ändå rätt viktiga frågor, och jag sitter bredvid en annan skribent på dagen och liksom, alltså det är så här det är liksom, om man inte gillar det så får man sluta. Alltså, jag är ju väldigt allergisk snarare mot, alltså, jag tänkte på det här under migrationsdebatten, att folk hävdade att de inte vågade säga någonting. Jag har till och med riksdagsledamöter med liksom jättehöga löner och riksdagspension, att alltså, om inte du vågar säga vad du tyckte så kanske du ska ha ett annat jobb. Och även om inte jag håller med er, så är jag ju tacksam för att ni också, alltså, det blev ju en bra debatt, och den här debatten var liksom väldigt mycket livaktigare än i flera andra länder.
Det här är intressant. När det gäller migrationsdebatten så var det ju många som hävdade att de drabbades på riktigt. Alltså att de blev av med sina riksdagsplatser, partiet fockade bort dem, eller att de inte fick uppdrag och jobb och sådär. Jag vet inte, det tycker jag ni varit inne lite på också. Och du är inne på det i boken, att Vetenskapsforum, som ni kallade det där då, att det var problem för dem. Folk hälsade inte på dem längre och så vidare.
Nej, men alltså, det är ju någonting som har tagits upp från båda sidor, att det har varit ett hårt debattklimat. Men om vi nu ska tala om det mera offentliga samtalet, därför att vad som händer på det privata planet tror jag har drabbat båda sidor. Men om vi ska tala om det offentliga samtalet så är det ju... Alltså, jag upplever det, och det här är ju bara så att säga rent vad det känns... Jag har ju inget bevis, men att det här handlar väldigt mycket om personligheter. Att det fanns några personligheter som hade väldigt stort behov av att styra det här skeppet, och som fick tillstånd att göra det, och som gjorde det otroligt effektivt genom att sitta i rutan varje dag och utan, så att säga, infall från andra håll få styra hela
så att säga diskursen. Och med dessutom denna Christer Jansson, deras presschef, som är expert på psykologiskt försvar eller något sånt där. Alltså som hanterade dessutom journalister utanför, alltså när man började skriva kritiskt så gick de på dem. Alltså verkligen så här. Och det är det jag menar, det är ju ren demagogi egentligen.
Skicklig på sitt jobb då, låter det som, i och för sig, om han är en informationsperson anställd av en myndighet. Jag tänkte att vi skulle börja avsluta nu. Och jag vet att kommissionen sa annorlunda, men min lekmannamässiga bedömning är att vi ändå börjar närma oss en postpandemisk fas på något sätt, åtminstone psykologiskt, att krisen är på väg att tona ut. Men det finns frågor som dröjer sig kvar och kommer påverka förhållandet mellan styrande och styrda under lång tid framöver. Bland annat finns det starka uppfattningar kring massvaccinering och förslag att på olika sätt tvinga eller förmå icke-vaccinerade att ta sprutan. Och så handlar det om äldre som har arbetat och byggt upp landet, vad pandemihanteringen säger om vår syn på dem när de sen är sjuka och sköra. Johan, den här pandemin har ju skapat spänningar mellan överhet och medborgare i många länder. I Kanada har det kanske gått längst. Mm. Av din bok får jag intrycket, som jag har varit inne på, att du blev lite orolig för hur lätt det var för vissa att föreslå eller rent av kräva inskränkningar av fri- och rättigheter med hänvisning i pandemin. Vad blir kvar av det där, tror du? Kommer det där att dröja sig kvar och återkomma på andra områden också?
Nej, jag tror det kommer bli en motreaktion, och det ser man ju väldigt tydligt i USA, där framförallt demokraterna har förlorat väldigt många mellanårsval nu på grund av skolstängningar och liksom på något sätt överdrivna restriktioner. Och det där kommer säkert drabba kanadensarna också. Och det i New York har ju till och med vissa föräldrar ställt upp som motkandidater i primärvalen, just för att liksom, de är så upprörda över hur man har misshandlat barns skolgång. Så jag tror liksom att resten av världen, alltså det är på något sätt lite paradoxalt att nu håller vi på att utvärdera pandemin utifrån ett perspektiv, medan resten av världen håller på att utvärdera den från ett annat håll.
Det vill säga, ja, precis, vi tycker att vi var, många kanske hävdar att vi var för vi tog för få åtgärder och för sent och allt det där, medan de andra tänkte tvärtom, var vi för hårda. Lena Einhorn, våra upplevelser är ju fortfarande rätt färska av den här pandemin. Hur tror du att vi, du och andra, kommer att minnas den här tiden, de här två åren, med lite perspektiv?
Pandemin är inte över. Vi vet inte vad som händer i höst. Alltså, vi vet inte vad som händer närmaste tiden, men vi vet inte vad som händer i höst. Och det är ju allt fruktansvärt svårt att gå tillbaka till ett tidigare tillstånd. Det är en av nackdelarna med att släppa för mycket, att folk får fruktansvärt svårt att gå tillbaka om det skulle komma en svårare period framåt.
Tror du alltså att det ligger i farans riktning, att det inte är över, att inte omikron var den sista liksom dödssucken?
Absolut, och det vet vi ju inte. Vi kan bara hoppas. Jag menar, det är ju, det finns ju redan en omikron 2, en BA2 som smittar ännu mer effektivt. Om nästa som smittar ännu mer effektivt dessutom är dödligare, ja, då sitter vi på pottan. Så att jag menar, det, vi vet inte hur det kommer att se ut framåt. Vi kan hoppas, men vi vet inte.
Johan Anderberg, till sist då, hur tror du att vi kommer se tillbaka på de här två åren? Vad tar vi med oss? Vad kommer du berätta för barnbarnen när du sitter där 65-70 år gammal och berättar om den här tiden?
Alltså, jag vet faktiskt inte, ärligt talat.
Det beror på vad som händer sen. Det här kanske är någonting som ingen kommer komma ihåg, bara för att allting blev mycket värre och mer dramatiskt.
Alltså, jag tror ändå rätt många kommer ihåg väldigt många positiva grejer om hur folk hjälpte varandra och liksom hur mycket så här medmänsklighet det fanns mellan människor, trots allt.
Så ett varmt minne då. Sista ordet till dig, Lena.
Ja, det är inte sista ordet, utan jag tänkte bara svara på din fråga på ett mer korrekt sätt. Att jag tyckte nog att det första pandemiåret hade stora personliga värden för mig. Det var inte roligt med liksom vänner vars föräldrar dog inom äldrevården och så vidare. Men att bryta sina rutiner, att leva ett annat liv under en period. Och, liksom, och jag tar också upp det i boken, liksom att tvingas ta sig, och det har ju inte med debatten att göra utan snarare med själva pandemin, att det var faktiskt umgås utomhus på ett annat sätt, långa vandringar, det hade ett värde. Sen andra året så var jag rätt trött på det, men det första året tyckte jag ändå, det kommer jag minnas med
vissa varma känslor på det sättet.
Man kan bara äta en viss mängd varmkorv över grillad, ja, över öppen eld innan man tröttnar. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Det är dags att sätta punkt för det här samtalet som vi sammanfattade de två pandemiår som vi har upplevt. Coronakommissionens rapport som presenterats idag kanske ändå blir någon slags officiell slutpunkt, även om Lena inte vill ta gift på det. Johan Anderberg, journalist och författare till boken Flocken, och Lena Einhorn, utbildad virolog, filmare och författare till Bland hobbyepidemiologer och experter. Stort tack båda två för att ni var med.
Tack.
Fredagsintervjun special är därmed slut. Jag får väl i det här sammanhanget också be om ursäkt för de ljudproblem vi hade. Det kan vara svårt att göra någonting åt det när sändningen väl är igång. Men det här var ju en lösning som inte var så dum när jag väl kom på den. Du får mer från Kvartal i helgen. Som vanligt kommer en veckopanel den här veckan med Maria Wetterstrand, Daniel Suonen och Henrik Jönsson. Det blir en ovanlig panel i en exceptionell tid eftersom den bara behandlar ett ämne, kriget i Europa. Och på det temat har vi också publicerat en hel del de senaste dagarna, såsom terrorforskaren Magnus Norells Vi såg det faktiskt komma, där han går igenom alla de varningstecken som han tycker borde ha fått Europa att reagera starkare och snabbare. Statsvetaren och experten på sanktioner Joachim Kreutz beskriver varför sanktionerna som västvärlden nu lägger på Ryssland kanske låter lite mer effektiva än de visar sig vara. Och Ola Wong fördjupar i texten Hade Putin fått grönt ljus av Xi? De allt närmare och varmare relationerna mellan de två diktaturerna Kina och Ryssland. Så lyssna och läs, och förstås som alltid tänk själv. Ha en fridfull helg.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.